Efesierbrevet kapitel 2 och titta på verserna 14-16. Så Efesierbrevet 2 och 14-16 och tala om hur Jesus är vår fred. Jag ska läsa Folkbibeln 2015. Jesus är vår fred. Han är vår frid. Han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen i sin kropp. Han har satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Här som vi såg på i förra stycket så har Paulus gått in för att tala lite om judar och hedningar och hur Gud har sammanfört judar och icke-judar. Han har fört dem samman, han har tagit bort problemen som är mellan dem, försonat dem med varandra, och det fortsätter vi att titta mer på här, titta närmare på i det här stycket också. I princip så börjar det från vers 11 och fortsätter till 3 och 6 där Paulus talar om det här ämnet med hur den eviga hemligheten om hur Gud har valt både judar och hedningar till att bli frälsta och att de alla blir försonade genom Kristus, försonade till varandra. Paulus vill tala lite om det här på det här stället. Han har talat, som jag också påpekade förra gången, om de andliga sanningarna, om människans elände, människans synd, människans fiendskap mot Gud och Guds nåd i frälsningen. Och hur här den här frågan med Israel och hedningarna är som en judisk eller jordisk illustration av den här verkligheten, att det finns ett Guds folk och det finns en motsättning mellan Guds folk och världen. Det finns en fiendskap som Kristus tar bort, förstör och skapar förening och fred mellan människor och mellan Gud. Och det är den här bilden som Gamla testamentet ger och som Paulus använder här som illustration, för det är Guds egen illustration på verkligheten. Men intressant är då hur Paulus har börjat med att tala om den andliga verkligheten och sen går tillbaka igen och använder de jordiska bilderna för att illustrera det. Så det går fram och tillbaka, Paulus lite baklänges, han påminner dem om hur det var, vad de var innan de blev frälsta. Han började där i vers 11, påminner dem, kom ihåg att ni än en gång i tiden, ni som var hedningar eller de icke-judiska folkslagen, ni kallades för förhud av de som var omskurna. På den tiden var ni borta ifrån Kristus, ni var borta ifrån Gud, ni var utestängda ur medborgarskapet i Israel. Ni var helt utanför, borta, hopplösa, borta ifrån förbunden, borta ifrån Gud, borta ifrån Guds folk, uteslutna ur gemenskapen, men nu har ni fått komma in och komma nära genom Kristi blod. Och så fortsätter han här då i vers 14 och fortsätter lägga ut detta. För han, Kristus, är våran fred. han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren. Svenska biblar använder ordet frid här, att Kristus är vår frid. Men egentligen ska det vara fred, han är våran fred. Det handlar inte om en känsla av att när vi har Jesus och när vi tänker på Jesus så har vi, känner vi frid. Vi känner sinnesro. Det är inte det som Paulus talar om här. Han talar om fred. Han talar om detta som motsats till fiendskapen. Som motsats till kriget som är mellan de här människorna. När motsatsen till det här är krig så är det fred som är det rätta ordet, inte frid. Det är Jesus som är den här freden. Han som har rivit skiljemuren eller mellanväggen. Det som separerade hedningarna och judarna. Många bibelkommentarer säger att det här kan vara en anspelning på en skiljemur som fanns i eller utanför det judiska templet. Att det fanns en mur där som sa att längre än så här får hedningarna inte komma in. Det är bara judar som får komma in längre in i templet. Ni som är hedningar, ni som inte är judar, ni får komma i närheten. Ni får stå lite utanför och titta på. Och så ska det ha funnits en varningstext där att om ni går in innanför muren så får ni skylla er själva om ni blir stenade till döds. För på insidan här så är det bara judar som får gå in. Så akta er för att komma in. Det kan vara att Paulus anspelar på detta. Det fanns också många olika mellanväggar i templet. Så att bara folket fick gå in på en viss del av templet och sen längre in fick bara prästerna gå in. Och allra längst in i det allra heligaste fick bara en speciell av årets präster komma in när han skulle offra in i det allra heligaste, när han skulle in till förbundsarken. Så det fanns många olika barriärer inne i templet i alla fall. Så det kan vara detta som Paulus anspelar på här, den här skiljemuren som skiljer hedningar från judar vid templet. Men texten själv förtydligar också vad Paulus egentligen menar. Han förtydligar själv vad han egentligen menar. Han säger nämligen fiendskapen. Han har rivit ner skiljemuren, fiendskapen i sitt kött. Som sagt, det fanns skiljemurar, det fanns en fiendskap som skilde israeliterna från icke-judar. Vi läser i femte Mosebok att det här var en sak som Gud hade satt upp, en gräns Gud hade satt upp i sin lag. Han skriver i femte Mosebok 32:8-9. Där står det: när den högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn. Ty Herrens del är hans folk, Jakob är hans arvedelslott. Så Gud själv satte upp gränsen mellan judarna och hedningarna i Gamla testamentet genom att han skilde av judarna från folkslagen, genom att ta judarna som sitt eget folk, ge dem ett fysiskt landområde och ge dem lagar och regler som särskilde dem från folkslagen runt omkring. Så judarna skildes från de andra folkslagen genom lagen. Och den här skiljemuren blev en fiendskap mellan judar och hedningar. Vi ska strax se mer på detta igen när vi kommer till vers 15. I alla fall, Jesus är freden som rev bort den här fiendskapen, den här skiljemuren. Och sedan gjorde de två till ett. Alltså de här två, Israel, judarna och hedningarna, de två blev till ett. Fiendskapen fanns mellan judar och hedningar. Förra predikan så talade vi om, eller såg på det, den här fiendskapen som judarna hade, en fientlighet mot icke-judar. De använde fula ord om dem, de kallade dem för förhudar, som de flesta bibelöversättningar skriver. Det är lite finare, de skriver om det till oomskurna. Ni kallades för oomskurna av de omskurna, eller uncircumcised i de engelska. Men bokstavligen så säger det grekiska ordet akrobystia, bokstavligen betyder det förhud. Ni kallades för förhudar av de som var omskurna med människohand. Så judarna använde fula könsord för att beskriva icke-judar. De var vandrande förhudar. Och vi ska inte, Paulus själv använde det här ordet, så vi ska inte anse att Bibeln själv använder ordet Paulus under inspiration. Vi ska inte anse att vi är lite mer artiga än Bibeln själv. Vi är lite mer fina i språket än Bibeln själv. Så jag tycker att vi i fortsättningen, när vi översätter Bibeln, så ska vi översätta det här ordet till det som det är, förhud. I alla fall judarna, det här var en fiendskap, ett fult ord. De var fientliga, de såg icke-judar som äckliga, som orena, smutsiga. Det var också vad lagen sa. De var orena för judarna. De var goyim, the nations, folkslagen, hedningarna. De var orena, helt enkelt någonting man skulle undvika, ta avstånd från. Och som sagt, kontroversen fanns bland första kristna, de första kristna judarna. När de såg att icke-judar ville komma in och bli kristna. Att de såg att Gud faktiskt frälste icke-judar. De här icke-judarna började bli uppfyllda av den helige ande och tala i tungor. Och de hade svårt med hur ska vi förhålla oss till det här faktum att Gud verkar ta in de här orena folkslagen i våra församlingar. Vad ska vi göra åt det här? Ska vi försöka ta avstånd ifrån dem? Ska vi ge dem en bur som de får sitta i? Eller en speciell avdelning i lokalen där de får sitta och äta, så att inte vi som är ändå är judarna, de omskurna, så att inte vi blir orenade av dem. De kanske ska sitta där i ett hörn och vara lite för sig själva, även om de är frälsta. Och genom apostlagärningarna så får det här bearbetas, och de frågar sig, måste de här hedningarna också börja följa Mose lag, så att de får ta sig in genom Mose lag, genom gamla förbundet, bli proselyter, bli judar, och sedan får de bli del av kristendomen. Men i kyrkomötet i apostlagärningarna i Jerusalem så träffas de och beslutar att hedningarna behöver inte följa Mose lag. Vi kan själva inte följa den som judar, så varför skulle vi lägga den bördan på dem? Och mer genom den första tidiga kyrkohistorien så uppenbaras det att det är ett och samma folk som har förts samman i Kristus. Det är varken jude eller grek, varken barbar, romare. Alla är ett i Kristus. Det finns ingen skillnad. Alla är ett i Kristus. Och det här ser vi tydligt i Paulus brev, och särskilt här där Paulus är väldigt explicit här i stycket i Efesierbrevet. Så det talar här om freden som är i Jesus. De två har blivit gjorda till ett. Till en församling. Tagit bort fiendskapen i sin kropp, som folkbibeln säger, men bokstavligen i sitt kött, i det faktum att han var en människa. Sen kommer ordet kropp med bokstavligen i vers 16, men det är två olika ord, köttet och sedan kroppen. Inte det syndiga köttet, Jesus hade inte ett syndigt kött, men han hade en fysisk, riktig människokropp av kött och blod. Och det här skapades freden. De två blev gjorda till ett. Han tog bort fiendskapen i sitt kött. Och sedan ännu mer förtydligas lagen. Med dess bud och stadgar har han satt ur kraft, eller bokstavligen upphävt. Han har upphävt eller satt ur kraft lagen. Och det här är parallellt med ordet att han har rivit skiljemuren. Han har upplöst skiljemuren. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar. Han har satt den i kraft. Han har tagit bort det här som skapade fiendskap. Men nu måste vi tänka på också vad Jesus säger i Matteus 5 och 17. Och förtydliga där, förklara hur det här hänger upp. För Jesus säger i Matteus 5 och 17: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Så hur kan det stå här att Jesus har upphävt lagen när Jesus sedan säger att han inte har kommit för att upphäva, utan för att fullborda? Vi måste för det första tänka att de talar om två olika saker. De använder samma begrepp men tänker på två olika sätt. Här står det, den bokstavliga översättningen här av lagen är budens lag i förordningar. Eller ja, budens lag i förordningar. Det är inte han har upphävt lagen med dess bud och stadgar. Blir lite fel att säga som det står i svenska översättningen. Utan budens lag i förordningar. Han talar om de här buden, gammaltestamentliga lagen och dess förordningar, dess ceremoniella bud, ordinances, de olika stadgarna, de många olika stadgarna och förordningarna som den lagen hade. Vi läser i Hebreerbrevet 9 och 10 där det beskrivs den här lagen, vad den innehöll för många olika saker. Det gäller mat och dryck och olika slags reningar. Och sedan säger det här är en fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Så det är en lag full med yttre föreskrifter om mat och reningar som skulle gälla fram till tiden för en bättre ordning. Så den här lagen, den här lagen som skilde judarna från hedningar, var en lag full av många svåra, avancerade bud, många föreskrifter om mat och reningar och ceremonier och offer och omskärelser och civila lagar med brott och straff och massa avancerade grejer som gällde i det förbundet. Och det var det som de här lagarna och stadgarna som hindrade hedningarna från att komma in, som uteslöt hedningar från att komma in i folket, komma in i förbundet. Det var någonting som stod i vägen för människor att bli en del av Guds folk. Och det var detta som Kristus, han införde en bättre ordning. Han upphävde de här ceremonierna och buden genom att han fullbordade dem, han uppfyllde dem. För det som de här ceremonierna egentligen handlade om var den verkligheten som Kristus själv var. De här ceremonierna hade ingen kraft i sig själva, hade ingen betydelse i sig själva. Det var inte så att det de åt eller drack hade någonting att göra med att de skulle bli frälsta. Det var bara en symbol för att de var skilda från resten av folkslagen. De åt inte samma saker. Offren som de skulle göra när de skulle offra tjurar och kalvar och bockar var egentligen inte någonting som gav synders förlåtelse. Det var endast förebilder och skuggor av det som Jesus skulle komma att göra. Att han skulle komma och ta, offra sig själv, utgjuta sitt eget blod för att verkligen detta blod hade kraft att ge syndernas förlåtelse. Han skulle verkligen ge synders förlåtelse. Så det var detta som Jesus menar med att han fullbordar den här lagen, i att han uppfyller den. Och när den sedan är fullbordad så är det färdigt. Den behövs inte längre. De här bilderna och skuggorna behövs inte längre. Det är som att de är upphävda. De har trätt ur kraft, som en del översättningar parafraserade till. Det är också så som ordet kan översättas, att den här gamla lagen har han fått att träda ur kraft. För den gäller inte längre, den behövs inte längre. Den kanske inte är helt delitad eller upphävd eller borttagen. Men samtidigt så är den förlegad, den behövs inte längre. Den finns kvar i texterna och vi kan fortfarande läsa i dem. Vi kan fortfarande lära oss av dem. Men de har ingen kraft i sig själva och hade aldrig någon kraft i sig själva. Så den här ceremoniella lagen, vi vet från Romarbrevet 8:3, lagen var svag. Svag som den var, den kunde inte frälsa. En del behöver läsa Hebreerbrevet och se sanningen i vitögat när det gäller gamla förbundet. Hebreerbrevet 10 tror jag det är någonting. Eller nej, Hebreerbrevet kapitel 6. Va? Nej, jag vet inte. Jag glömde skriva vilket kapitel det var, men jag tror det är kapitel 8. Nu har Kristus ett högre prästämbete. Liksom det förbund han är medlare för är bättre. Det talas om det gamla förbundet och det nya förbundet. Och säger att det förbundet, det nya förbundet där Kristus är medlare, där Kristus är prästen, är bättre än det gamla förbundet. Eftersom det är stadfast med bättre löften. Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra. Står alltså att det gamla förbundet hade brist. Var bristfälligt. Men Gud förebrår dem när han säger: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Men detta är det förbund jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen. Jag ska skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Och poängen. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Så det här gamla förbundet, när den här profeten som Hebreerbrevet talar till, antingen Hesekiel eller Jeremia, båda talar om det här nya förbundet som skulle komma. När den profeten talar om det så är det gammalt, det gamla förbundet, och föråldrat och nära att försvinna. Så nu i Jesus så har det här gamla förbundet blivit helt föråldrat och försvunnet, upphävt, avlöst, borttaget. Det här utgör en motsägelse åt messianska föreningar eller Hebrew Roots Movement, en rörelse som jag vet inte hur aktiv den är än idag, men för ett antal år sedan så höll de på och sa att det gamla förbundet fortfarande gäller, det är fortfarande bra, och kristna ska helst också gå in i det gamla förbundet. Omskärelse är tydligt från Galaterbrevet att det behöver vi inte göra, men vi måste fira högtiderna som är med i det gamla förbundet. Vi måste följa sådana här förordningar och bud och stadgar, alla de här avancerade buden som finns i gamla förbundet är med fortfarande kvar. Det ironiska med hebreiska rötterrörelsen är att de aldrig läste Hebreerbrevet själva. Alltså exakt det brevet som är skrivet till messianska judar, till hebreer, som talar tydligt om vad som gäller med det gamla förbundet, vad som gäller med alla de här ceremonierna, med alla de här offren, med alla de här lagarna, att det är borta. Kristus har kommit med ett bättre förbund. Det gamla är föråldrat, borta och upphävt. Det är också det som Paulus talar om just här i Efesierbrevet. Det är upphävt, man behöver inte längre gå igenom det här för att bli frälst, för att komma till Gud. Man kan gå direkt genom Jesus som är verkligheten av det istället. Så det är den ceremoniella lagen, den är upphävd, den är borta. Men morallagen är fortfarande någonting vi ska följa som en regel för helgelse, men också dess morallagen som gäller inte bara judar utan alla människor. Dess förbannelse är upphävd över hans folk, för den har han tagit bort. Han har tagit bort den här skiljemuren, den här fiendskapen, inte bara fiendskapen mellan judar och hedningar, utan den fiendskapen som var människan och Gud genom människans synd, genom människans brott mot Guds lag, genom vilken hon hade blivit fiende med Gud. Också den fiendskapen, och i synnerhet högst och främst av allt så är det den fiendskapen som han har upphävt, som han har tagit bort. Men i detta sammanhang, han talar ännu om judar och hedningar, hur de nu kan förenas. Han ska göra dem båda till en ny människa. Så judarna och hedningarna, de kunde aldrig förenas riktigt i det gamla förbundet. Det behövdes någonting nytt. Det behövdes en ny människa för att förena dem till en ny människa. Inte bokstavligt att de alla blir ihopsatta och blir en människa med armar och ben, eller vad man säger, utan är symboliskt i Kristus, människan Kristus, så har de förenats i honom, den nya människan Kristus som är huvudet och församlingen som är kroppen. De har förenats och satt ihop och blivit till ett i församlingen, en fullkomlig union, en fullkomlig förening. Och här är det Kristus som har stiftat fred, igen det här ordet fred som folkbibeln fortfarande envisas med att kalla för frid. Det är fred mellan tidigare krigande fientliga folkslag som nu har förenats i Kristus, i församlingen, i samma förening. Så här ser vi att Jesus, han försonar och sammanför människor med människor, judar med hedningar. Men inte bara det, som jag varit inne på, det är inte bara det, utan också människor. Jesus försonar och sammanför människor med Gud. Han försonar och sammanför människor med varandra, individer, folkslag med varandra, men framförallt människan med Gud. Så det ser vi i vers 16. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Han skulle försona de båda. Här är ord, försona betyder att sammanföra, föra samman, förlika två krigande parter, två fientliga parter, fiender med varandra som behöver försonas, och förlika dem och skapa fred mellan dem, mellan judarna och hedningarna som låg i krig med varandra, andligt krig, ibland fysiskt krig också. De förs samman och det skapas fred mellan dem. Också de två parterna, människan och Gud, som låg i fiendskap och krig med varandra. Judarna, Israels folk, var också Guds fiender. De låg också i krig med Gud, även om de var Guds synliga folk, Guds jordiska folk. De hade fått Guds lag, och det hade bara gjort saken värre för dem, för där lagen kom in så blev synden större. Genom sitt brott mot all den uppenbarelse de fått, alla de här lagarna och buden, de hade fått så många fler lagar och bud bara för att kunna bryta emot dem. Och genom detta hade de gjorts till Guds fiender genom sina brott mot Torah. Romarbrevet 2 och 25 säger: omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren, eller som vi vet, förhud. Om du är omskuren, du säger att du ska gå med i förbundet, du säger att du har gått med på att du har gått in i Guds förbund, du har gått med på att jag ska följa de här lagarna och stadgarna. Och det är till nytta om du verkligen gör det också, om du verkligen håller lagen. Men nu säger Paulus, nu har ni brutit lagen. Och den omskärelse som ni gjorde är inte till någon nytta, för ni har genom omskärelsen skrivit under kontraktet att ni ska följa det. Men ni har inte följt det ändå. Då bryts kontraktet. Och det är som om ni har fått tillbaka er förhud igen. Ni har dragit Tippex över signaturen. Och ni har blivit hamnat utanför förbundet igen. Ni har blivit fiender med Gud. Och hedningarna inte heller bättre förstås. De hade också Guds lag skriven i sina hjärtan. De var också Guds fiender, för de visste den moraliska lagen som Gud skrivit i alla människors samveten. De visste vad som var rätt och fel, men ändå syndade de emot den. Så både judar och hedningar anklagas för att de är syndare. De har brutit Guds lag. Det säger Paulus i Romarbrevet. Det är det han ägnar de tre första kapitlen åt. Och sen säger han, nu har vi anklagat både judar och greker för att vara under syndens välde. De är alla fiender till Gud. Men sedan kommer försoningen i Romarbrevet 5 och 8. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Så judar, hedningar, var fiender med Gud genom sina brott mot Guds lag, det de hade fått uppenbarat, judarna mot Torah och alla de buden, hedningarna mot morallagen. Fiender med Gud, men Jesus dog i deras ställe medan de ännu var fiender och försonade dem med Gud i en enda kropp, står det här. I en enda kropp. Han förenade dem båda i en enda kropp med Gud genom korset och dödade fiendskapen på det. I det här ordet med i en enda kropp, här finns flera lager av djuphet. Som vers 14, de förenas i ett kött. De försonas med varandra och med Gud tack vare det Jesus gör på korset. Det som skedde med Jesu kropp där den bröts, blev slagen, uppspikad på korset, tog straffet i syndares ställe. På så sätt blir de försonade med Gud genom hans kropp. De blir också försonade till ett, till en ny människa, och försonas i hans kropp som är församlingen och förenas på alla från alla möjliga synvinklar. Så är det centrala Jesu kropp och vad som händer med den och vad den representerar och vad Jesus är, så sker all den här försoningen, freden, förlikningen, allt detta samlas i Jesus, i hans kropp. Och det här har en till djupare innebörd, den här texten. Nämligen Israel som Guds folk i Gamla testamentet var representanter för Gud. Och på så sätt representerade de Guds fiendskap för hedningarna. De var Guds representanter och som fiender med resten av världen och omvärlden så representerade de Guds fiendskap med världen och mot världen. Det måste fortfarande förtydligas att de judar som inte har tagit emot Messias, de följer inte sin lag, de följer inte lagen som säger att de också måste ta emot Messias. De är avskurna ifrån det här folket. De är borttagna. varken Torah, alla ceremoniella lagar, alla de rättfärdighetsgärningar som det står om, hjälper dem inte. Det har bara förvärrat det för dem. Det har bara gjort dem igen till förhudar igen, till oomskurna. Och i synnerhet syns detta allra tydligast i det faktum när de inte tar emot den smorde, när de inte har tagit emot Jesus, Messias, som de skulle ta emot när han kom. Så säger Petrus, predikar i Apostlagärningarna 3 och 22. Mose har sagt: en profet som är lik mig ska Herren er Gud låta träda fram åt er ur era bröders krets. Han skulle komma fram i deras folk. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket, eller avskäras från folket. Gud sände många profeter till Israel och många gånger lyssnade de inte. Det var ett fåtal som lyssnade, men de allra flesta gångerna lyssnade de inte till profeterna. Men en särskild profet syftar Petrus på här, nämligen Jesus, den smorde, den ultimate profeten, den yttersta profeten. Jesus, honom skulle det i synnerhet lyssna på när han skulle komma till dem. Och om de inte lyssnar så ska de utrotas ur folket. Och det säger Petrus där och då till judar, att om ni inte lyssnar på Jesus, om ni inte omvänder er till Jesus och ser att han är Messias, honom som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias, om ni inte tar emot detta, om ni inte omvänder er, så ska ni utrotas ur folket. Men om ni omvänder er, ångrar er, så ska era synder bli förlåtna. Det finns inget annat namn under himlen genom vilket någon blir frälst utom genom Jesus. Och att man kallar sig omskuren, är jude, följer Torah, eller snarare misslyckas följa Torah, hjälper inte alls ett dugg om man inte tar emot Messias som ingår i Torah, i lagen. Endast i Jesu namn finns frälsningen, och särskilt det var där på korset där fiendskapen dödades. Det var inte i allmänhet att Jesus kom och dödade fiendskapen genom att predika eller genom att göra något annat. Nej, det var där på korset. Det var det som han kom för att göra. Det var det korset som var målet för hans verksamhet. Det var på korset där han var bestämd. För världens grund blev lagd var han utsedd för att dö på korset i sitt folks ställe, i sitt utvalda folks ställe. Inte bara judar utan också greker, hedningar. Det var korset, det var där det hände. Det var där i hans kött. Det var inte bara för att han inkarnerades och blev kött. Det var inte det som försonade oss med Gud. Det var inte julafton där han föddes och blev inkarnerad. Det var inte det som var den viktigaste högtiden eller händelsen. Utan det var när den här inkarnerade kroppen blev slaktad i syndares ställe. Offrades. Det var där som fiendskapen blev slaktad. I det att Kristus blev slaktad i syndares ställe. Det krävdes att Gud skulle bli människa för att kunna ta det här straffet för synden i människors ställe. Det står i första Timoteus brevet 2:5. Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor en människa, Kristus Jesus. Han är medlare, vilket betyder att han är fredsmäklare. Han stiftar fred mellan Gud och människor. Han kom i sin jordiska kropp som människa, och där i hans kropp så dömde Gud synden för synd i köttet, då han kom i likhet med mänskligt syndigt kött utan att själv ha begått en synd, för att han var syndfri. Men han kunde ta det straffet på sig för att han var syndfri och dö i syndare ställe, för att han var goda människan. Allt det här noterat, allt det här är juridiska termer. Det är en juridisk försoning. Det är en objektiv ställföreträdande straffförsoning som äger rum. Allt det här är juridiska eller krigstermer. Det talas om lag, juridik, synd, brott mot lag. Det talas om dom, det talas om vrede, det talas om fiendskap. Det talas om medling, försoning, förlikning och fred. Allt detta är juridiska försoningstermer. Det är fiendskap mellan parter, det är vrede, det är brottslighet, det är rättvisa som måste skipas. Och det är Jesus som skipar den här rättvisan genom att själv ta på sig straffet, betala av böten, betala straffet, skipa rättvisa och skipa fred mellan en arg Gud och en upprorisk mänsklighet. Allt det här är juridiska termer. Ingenstans här nämns att det är djävulen som är fienden, att det är människor och djävulen som är fiender, och att Jesus offras till djävulen för att ta på sig, för att göra djävulen nöjd. Av någon anledning, nej, det är Guds vrede som blir tillfredsställd i Jesu död, i offrandet av hans kropp på korset. Och det är Guds fiendskap och vrede och människors fiendskap som slaktas, avlägsnas. Och det är fred mellan Gud och människa som skipas av honom. Det är Jesus som är våran fred. Det är han som stiftar fred. Det finns många sekulära fredsrörelser som försöker stifta fred utan Jesus, utan Gud, utan Bibeln. Alla dessa sekulära fredsrörelser försöker gång på gång skapa fred på jorden, men misslyckas gång på gång. Gamla testamentet läser vi om Babels torn. De försökte samla alla människor på ett ställe. Alla folkslag skulle samlas och bo på ett ställe. Där skulle de leva i fred tillsammans, utan någon tanke på Gud. Att göra det till Guds ära eller göra det för Gud. De byggde det här tornet som en symbol för att vi ska klara det själva. Vi ska göra det själva. Vi människor är guden som ska skapa fred mellan varandra. Vi ska fixa det själva och vi ska bygga ett torn upp till himlen själva utan Gud. De misslyckades. För att Gud själv satte käppar i hjulen på dem. För de försökte göra det utan honom. De gav inte honom äran för det. Samma sak har det fortsatt genom mänsklighetens historia. FN försöker skapa fred på jorden. Hur väl har de lyckats? Vi ska inte tala om vad de övergreppen som de gör just här. Men de har inte lyckats skipa någon fred på jorden, tvärtom. Vi har även USA, Amerikas förenta stater, som säger e pluribus unum av många en. Och de har visserligen har haft en biblisk utgångspunkt från början, försökt bilda en perfekt union, ett folk, en nation under Gud. Deras planer hade viss grund i en gudstro, men nu har de övergett den tron på Gud. Det är bara en bild, en charad, en fasad. Och de har misslyckats. De har inte lyckats hålla fred inom sin union, i sitt land eller ens på jorden. För de har inte följt Bibeln. De har försökt göra det i viss mån på egen hand. Och alla andra sådana saker som finns. Det finns kriget mot rasismen som man också sysslar med idag, som också misslyckas för att de försöker göra det utan Jesus. De talar om rasism. De talar sig varma om att vi ska gå emot rasism. Men i själva verket så blir de rasister mot den ena eller den andra gruppen. När de försöker att göra det bättre för den ena rasen, så gör de det istället värre för en annan ras. Eller försöker straffa den ena folkgruppen för vad de förmodas ha gjort mot den andra. Det socialistiska samhället eller staten försöker göra detta som Gud ska göra genom församlingen. Socialismen försöker göra detta utan Gud. De har tagit ut de här fina sakerna om att vi ska hjälpa fattiga, vi ska ta bort rasismen, vi ska skapa fred på jorden. Men de misslyckas, för det blir endast en ond karikatyr av den vackra församlingen, den vackra visionen, den vackra planen som Gud har med sin församling. Allt som går ifrån det, men försöker likna det, det är bara en ful och ond karikatyr. Vänstern som talar sig varma om hur vi ska gå emot rasism, vi ska gå emot antisemitism. Men samtidigt så hatar de Israel, sprider lögner om Israel, landet Israel, staten Israel. Samtidigt som de säger att de är emot antisemitism. Hur går det ihop? Det är bara en karikatyr. De är också ateistiska. De tror på evolutionen. Evolutionsläran som säger att aporna eller mänskligheten har utvecklats från lägre stående primater. Det här är en lära som leder till rasism också. Som leder till xenofobi. För om man tänker evolutionärt så är rasism viktigt för rasens eller artens överlevnad. Det är viktigt för den ena arten att vara stark och övervinna den andra arten. Och så även inom folkslag, bland folkslag. Det är viktigt ur ett evolutionärt ateistiskt perspektiv med xenofobi. Jag säger inte att jag säger att det är viktigt, men det är viktigt för de som tror på darwinistisk evolution. Darwin själv, han skrev böckerna De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron. Survival of the fittest. Hans bok behandlade djurens utveckling i allmänhet. Men sedan skrev han också en till bok som hette Människans härledning, där han använde den här teorin för att beskriva människor. Darwin hade sina syner på olika folkslag som var allt annat än smickrande. Han såg Amerikas urbefolkning som lägre stående. Han såg pygméerna som en låg ras. Han såg aboriginerna som i princip djur han beställde. Han beställde aboriginhudar till museet. Så att där i Australien han beställde en, jag behöver en hud från aboriginerna. Så de gick och sköt en aborigin och tog skinnet och skickade det till Darwin i England så att han skulle ha det på sitt museum över olika lägre raser eller vad han ville göra med det. Och de förlegade teorierna var att de svarta kom från starka men dumma gorillorna. Afrikanerna kom från gorillor. Österlänningarna kom från orangutanger. Och vita, de, som de själva, de här evolutionsforskarna var, de sa schimpansen är den smartaste apan, så vi vita kommer ifrån schimpansen. Nu tror man inte så längre, men det här var evolutionistiska tankar som ledde till rasism, som är ateistisk. Och som man befrämjar idag. Samtidigt som man säger att vi måste gå emot rasismen. Och så börjar man tänka på rashygien. Man steriliserar folk i Sverige. I Tyskland gick man ännu värre. Vi ska främja den mest utvecklande människorasen genom att utrota de andra som vi anser vara mindre utvecklade människoslag. Och de som tror så här, ateisterna, vänstern, de kan inte argumentera sakligt emot rasism. För att det ligger i deras evolutionistiska lära att detta är en logisk konsekvens, att rasism är viktigt. Men de vet ändå innerst inne att detta är fel, men de kan bara tysta ner det, ta avstånd ifrån det. De vill inte erkänna att Bibeln är sann och att Bibeln är motmedlet mot rasism. Synen att alla människor kommer ifrån Adam. Vi kommer inte från olika apraser eller olika, vi är inte lägre stående eller högre stående än andra. Vi kommer alla från samma förfader, Adam. Och det är endast i den andra Adam som vi sedan kan förenas, som det sedan kan bli fred mellan folkslag, mellan etniciteter. Det är endast där som rasismen kan förgöras, den här fiendskapen mellan människor. Och detta är i församlingen. Församlingen är det här fredens rike där Jesus, våran fred, fredsfursten, regerar. The Prince of Peace. Jesus har stoppat rasismen mellan folkslag och förenat dem i församlingen. Och han skapar fred på jorden i sin församling. I alla fall så det ska vara, men ser tyvärr att det sker segregering i församlingar. Min barndomsförsamling var en svensk pingstförsamling, en stor svensk pingstförsamling. På förmiddagen träffades de svenska pingstvännerna och på eftermiddagen så hade de international avdelningen där alla utlänningar fick vara. Svenskarna hade sin avdelning. Utlänningarna hade sin avdelning. Jag vet inte vems felet var. Om det var de svenska som satte in dem där. Eller om det bara var de utländska som ville ha sin egen grej. Vem vet, jag skyller inte på någon. Men resultatet blev en obiblisk segregering. I Sverige finns det också finska pingstkyrkor som är helt annorlunda än svenska pingstkyrkor. Och för mig har det alltid varit en gåta varför skapar man utländska pings, eller finska pingstkyrkor i Sverige? Eller varför skapar andra folk från andra länder, brasilianska, spanska, alla möjliga sorters utländska församlingar, skapar sina egna församlingar, och det är en segregation mellan olika länder, olika folkslag som träffas separat, inte i enhet, inte i förening. Vi ser det också här i Finland, finskspråkiga församlingar, svenskspråkiga församlingar som är helt, jag vet inte hur mycket de kontaktar varandra, hur mycket kontakt de har, hur mycket enade de är. Det verkar inte så. De ena talar finska, de andra talar svenska. Men så finns det en del reformerta församlingar som säger International Baptist, eller internationella baptistförsamlingar. Så inte bara vi använder det, utan det är tydligen ett känt namn på reformerta eller kalvi eller bibeltrogna församlingar att de kallar sig internationella. Det finns andra exempel också förstås, men församlingen ska inte vara massa segregerade grupper av olika folkslag eller olika språk. Församlingen ska redan här på jorden vara en försmak av himlen, som vi läser om i Uppenbarelseboken 7. En stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade en hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Detta är fredens rike, nu på jorden, fulländad i himlen. Men redan på jorden ska det vara en försmak av detta. Nu för ni som är utanför, ni som är förlorade, ni som är ateister eller andra religioner. Vi har talat, redan behandlat om hur ateismens världsbild leder inte till fred på jorden, utan leder till rasism, grov rasism, nazism, krig. 1900-talet var ateismens århundrade, ett århundrade med två världskrig, folkmord mot sin egen befolkning, mot andra folkslag i sekularismens namn. Ateismens tidsålder var en blodig sådan, och kom inte att säga att religionen har startat fler krig än er. De flesta krig och dödsfall i krig har skapats av ateismen, av ateistiska regeringar. Det finns inget sätt att undkomma det här faktum, annat än att ni inser att er världsbild är fel, att ni omvänder er till Jesus, flyr till honom och ser att hans ord är sant, att människan kommer från Adam, inte evolutionen, att människan måste försonas. Människan som kommer från Adam har syndat i Adam och måste försonas genom den andra Adam till Gud. Inte bara försonas mellan människor på ett ateistiskt sätt, utan försonas med Gud. Du som är ateist, du vet att du är borta ifrån Gud och måste försonas med honom. Vår text talar också om judarna och deras religiösa stolthet. Som sagt, om du är jude men inte tror på Jesus, om du inte tror på Jehoshua, att han är Mashiach, om du inte lyssnar på honom som är profeten, som din egen Torah, Lagen som du säkert memorerat på hebreiska säger: om du inte lyssnar på honom så vet du, honom som kom för 2000 år sedan, så vet du att det som lagen säger är att du måste skäras av ur folket, utrotas ur folket. Se att du behöver försonas genom det sanna offret som Messias utförde på korset. Ni som är judar har inte, ni gör inte ens några offer längre. Ni har inte era tempel, ni kan inte offra längre. Ni kan omöjligt ens följa det. Men ni har offret i Jesus om ni vänder om till honom, förtröstar på honom, tar emot honom som eran Messias. Och förstås många andra religioner som finns, och det stoltheten de känner i sin religion, i sina ritualer, i att detta är fredens religion. Genom att vi ska slakta alla andra så skapar vi fred på jorden. Eller att vi skapar inre fred, inre frid genom meditation. Inget av detta fungerar. Det är endast genom Jesus som ni får fred och frid. Fred med Gud, försoning med Gud. Det finns ingen försoning utan Kristus för någon. Endast Jesus, han är våran fred. Och de som inte är i honom är utanför, och de är i krig med Gud. I krig med honom, under hans vrede, på grund av eran synd. Och tro mig att du vill inte ha honom som din fiende. Du vill inte ha den allsmäktiges vrede hängande över dig. Utan du gör bäst i att fly till tillflyktsplatsen Jesus och få fred med honom redan nu. Jesus är våran fred, och endast Jesus. Ingenting annat kan skipa fred mellan människor på jorden, eller mellan Gud och människan. Endast Jesus. Det är Jesus som försonar och sammanför de som var fienderna. Den här fiendskapen har han dödat genom sin kropp, genom sin död på korset, då han dog och tog på sig straffet i syndares ställe. Se nu att det endast är i honom som försoning finns. Det är endast genom honom som det kan bli fred. Om vi ska tala om någon fred här på jorden och i himlen, och ingenting annat. Amen. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för sanningarna vi läst om. Vi tackar dig för Jesus som är våran fred. Vi tackar dig att han har skapat fred mellan oss och våra fiender. Gud, du har fört samman människor här i den här församlingen från många olika länder och språk och stammar. Människor som annars hade befunnit sig kanske i krig med varandra, eller inte vetat av varandra eller känt varandra. De har du fört in i din församling på alldeles märkliga och förunderliga sätt. Och Gud, högst av allt så har du försonat oss med dig själv genom honom och skapat fred mellan oss och dig själv. Gud, vi tackar dig för allt detta. Och vi ber dig Gud att fortsätta stifta fred bland människor, för in människor i ditt rike, fräls dem från deras synder. Låt dem se din vrede borttas ifrån dem genom korset, genom hans död och slakten på korset där han dödade fiendskapen. Gud, genom allt detta ska du frälsa, skapa frid och kärlek och fred. till din ära. Inte utan dig, inte utan Kristus, inte för människors ära, utan endast till din ära. Gud, vi ber allt detta och tackar allt detta genom din son, i Jesu namn. Amen.